Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag kan ha nämnt det i ett tidigare avsnitt att en av mina absoluta favoritgrupper på Facebook är övergivna platser. Det finns någonting både sorgligt och vackert med en ödelagd fabrik eller herrgård. Det är orörd historia. För mig personligen så är det även en utmärkt inspirationskälla till skrivande och ger en bild av att vara på en plats ingen bebott eller ens besökt på årtionden. Till del två av denna historia så vill jag faktiskt varna känsliga lyssnare. Det är ingenting som jag brukar göra, men vissa detaljer är särskilt grafiska. Och språket, som annars brukar vara ganska så rumsrent i denna podd, är lite grövre vid ett eller två tillfällen. Så nu när du blivit varnad, fortsätter historien. Dörren till kråkslottet slogs upp. Utkom John. Jag hade inte sett honom på snart en månad. Han såg mager ut med ringar under ögonen. Jag fyllde snabbt igen det stora hålet som jag grävt med hjälp av mina fötter. Och gick bort mot blommanträdet för att se upptagen ut. Vinkade försiktigt mot honom. Han mötte inte ens min blick och satte sig i bilen och körde iväg. Innan jag tog fram telefonen och ringa 112 så kom Julie ut på tomten. Hon var lika strålande som alltid. Och hon såg ut att vara på bra humör. Håret uppsatt i en slarvig knut. Osminkad. Och en vit rock på sig, som troligtvis var hennes arbetskläder medan hon skulpturerade.
Julie, det ligger en död kvinna där borta,
sa jag till henne.
Åh nej, det var inte meningen att du skulle se det,
svarade hon. Julies reaktion överraskade mig. Det var som att jag just påpekat att diskbänken var full av disk som stått där i en vecka. Inte mer än så. Lilla fröken nyfiken, sa Julie och strök mitt hår. Jag ryggade tillbaka. Ville ringa polisen, men vågade inte. Och mina känslor för Julie komplicerade saker och ting.
Kom! Jag har något jag vill visa dig,
sa hon exalterat. Jag ville bara stanna vid trädgården. Sätta fast fötterna likt rötter nära plommonträdet. Johns ord om att aldrig gå in i herrgården var konstigt nog ett av de största hindren när Julie drog i min arm för att ta mig mot porten.
Var inte rädd. Allting kommer få en förklaring snart.
Det kanske låter vansinnigt. Men hennes lugnande ton och den grad av tillit som Julie ingav vid den stunden fick mig att andas ut. Kanske var det bara ett missförstånd. Men hur skulle det någonsin finnas en logisk förklaring på att ett lik låg i ens trädgård? Det fanns bara inte. Väl inne i kråkslottet så så ville jag kräkas. Det var inte bara den stickande spritstanken som var närvarande. Det var någonting annat. Flyttlådorna var nu borta. Juliskulpturer och surrealistiska tavlor hängde på väggarna tillsammans med några realistiska. Vissa av dem riktigt obehagliga. Den serie som en god vän målat. Temat är den gudomliga komedin, eller Dantes Inferno, som man ofta säger på engelska, sa Julie och ställde sig framför ett av motiven. Detta är den andra kretsen av helvetet. Vet du vilken det är? Frågade hon. Jag tittade på tavlan. Där låg en vältränad man omringad av nakna kvinnor som slet i hans sargade kropp. Och en blond kvinna, demonlik till sin ansiktsdrag, högg tag i mannens axel med sina vassa tänder. Den karmosinröda himlen med rökmoln var täckt av ett berg som uppslukades av skuggor. Den vältränade mannen bet i sin läpp av passion, men ögonen berättade en helt annan historia. En av ren och skär rädsla och sökandet efter att fly därifrån. Jag vet inte. Lust, kanske. Men vad är det här med kvinnan yttre?
Det är helt rätt, min älskade nymf. Det är min inspiration till mitt nya verk.
Och jag har ju sagt att allting kommer bli glasklart.
Du litar väl på mig, sa Julie.
Jag svarade med en försiktig nick. Julie tog min hand och ledde mig upp till tredje våningen. I trappen kysste hon mina skakande läppar och öppnade en dörr med ett stort hänglås på. På golvet låg flera pressändningar som var hala att gå på. Stora dunkar med klorin och aceton utspridda över rummet. Väggarna täckta med svarta lakan, och i mitten av rummet en kub i storleken av ett vitrinskåp. Även den täckt med ett vitt, smutsigt lakan.
Det här är min studio. Är du beredd att se min nya skapelse? Den är helt revolutionerande. Du är den första.
Förutom John, som fått se den.
Det har varit lite av en världspremiär idag.
Jag har inte velat visa den innan.
Allting är nästan klart, sa Julie.
Hon stod nära mig och smekte min kind och gick sedan fram till den täckta kuben och drog hastigt bort lakanet. Där var en monter. Innehållet var svårt att ens ta in. Den märkliga stanken blev genast mer tydlig, och jag önskade att jag aldrig tittat in i montern. Där var mänskliga ben med skinnet intakt, ihopsatta med ståltråd till ett sorts monstruöst verk. Somliga par av fötter riktade upp i skyn, andra ihop som om de bad. En bunt ben formerade som en påfågels fjädrar.
Är det inte fantastiskt? Och du har inte sett allt än,
sa Julie och drog ner de svarta lakanen på väggen. Där hängde avhuggna armar som höll varandras händer i en lång cirkel runt rummet.
Det här är mitt mästerverk, min Venus från Milo. Men vad tycker du?
Sa Julie intensivt. Allting blev bara för mycket. Min kropp försökte bestämma sig om den andra skulle svimma eller kräkas. Det blev det sistnämnda. Rakt på pressändningen.
Jag trodde du skulle förstå. Jag trodde att vi var tvillingsjälar. Efter vad vi delade tillsammans. Ärligt talat så känner jag mig sårad,
sa Julie. Jag började gråta och flämta högt i panik. Hela min värld hade rasat sönder.
Men säg någonting! Ska du ens be om ursäkt?
Skrek Julie åt mig. Jag fortsatte andas hastigt, oförmögen att tala.
Du är inte den jag trodde du var. Du skulle faktiskt bli den första delen av mitt konstverk.
Jag åkte iväg till Örebro en natt, i förhoppning att träffa dig. Jag visste att det var riskabelt. Att polisen trodde vi skulle se mig som misstänkt. Men det var något speciellt med dig. Jag låg i hopkrupen i ett av rummets hörn och kunde knappt andas. Julie gick fram och strök mitt hår. Och jag slog bort hennes arm. Hon fnissade till. Som om det var en lek.
Hur som helst. Porten var stängd. Jag visste inte vilken lägenhet du bodde. Men lyckligtvis för mig så träffade jag din granne Beatrice. Jag frågade vilken lägenhet du bodde. Sa att jag var en nära vän. Söt och oskyldig som hon var visade hon exakt vart du bodde. I 203-an. Jag och Beatrice fortsatte att prata. Jag kände en gnista. Och vi hade sex. Inte som du och jag. Vi älskade. Efteråt så tänkte jag att om jag inte kunde få dig den kvällen så tar jag Beatrice. Jag sa att jag ville tejpa hennes mun och armar. Som en busig lek. Dum som hon var gick hon ju naturligtvis med på det. När jag började släpa den stackars tjejen bort från lägenheten. Så kämpade hon ju emot. Jag slog ner henne mot mattan. I vardagsrumsbordet. Så hon blev medvetslös. Lossade på tejpen. Och ledde henne ut mot bilen. Beatrice hänger där borta. Säg hej,
sa Julie och pekade mot en arm längst bort i hörnet.
Men det gav mig, ursäkta uttrycket, blodad tand. Jag behövde passion, makt över dessa kvinnor. De var tvungna att bli mina troféer innan jag fullt ut kunde ta dem till min samling. Men ge mig inte den blicken. Du var ju min trofé till en början kanske. Men nu är du så mycket mer.
Julie försökte återigen att göra ett närmande mot mig och kyssa mina läppar. Jag sparkade mot henne som en markering. Trots att jag vid detta laget kände mig dubbelt så liten som henne.
Jag ville ju att du skulle bli mitt mästerverk. Att du skulle älska det. Så att du frivilligt skulle gå med på att bli ett med det. Att bli den kvinna som förenar armarna i himlen med benen i helvetet. Men du fattar ju inte. Du är en lika stor idiot som John.
Skrek Julie återigen.
Kan ingen hjälpa mig?
Viskade jag i mina snyftningar.
Ingen kan hjälpa dig. Ingen kan hjälpa ditt dåliga sinne för konst. Om du hade den minsta uppskattning för hantverket så skulle du förstå vilket arbete jag lagt ner för att skapa den här skulpturen. Nej, du får bli ett med det. Vare sig du vill eller ej. Men du sårade mig så pass mycket att du inte kommer få förena himlen med helvetet. Dina lena sensuella ben kommer bli ett med de andra hororna. Eller får du bli ett av de ruttnande liken från bårhuset. De stinker så förbannat mycket att jag var tvungen att dränka dem i aceton.
En bris drog igenom rummet och plötsligt var den intensiva och skrämmande energin bortblåst. Jag hade fått oväntad men välbehövlig förstärkning. En sköld som utgjordes av tre genomskinliga individer som stod i hörnet.
Vilka är ni? Vad vill ni?
Vi levde här för många år sedan,
sa kvinnan. Och vi ogillar din gästvänlighet och ditt sätt att ta hand om vårt kära Eksholm. Ge dig iväg härifrån, sa mannen. Pojken ställde sig mellan mig och Julie.
Låt henne vara i fred. Du har skadat tillräckligt många,
sa pojken. Julie stod nu lutad mot väggen på andra sidan av rummet. Hennes fylliga läppar darrade.
Försvinn. Jag har inte gjort något fel. Det här är min konst,
sa hon. Utanför hördes ljudet av sirener från polisbilar.
Shit!
Det finns inte mycket tid nu. Och det blir lite ändrade planer. Cornelia, jag vill att du ska veta en sak. Jag kommer alltid älska dig,
sa Julie till mig. Hon ställde sig upp på montern och lutade sin kropp över armarna och tog fram en revolver. Hon sköt sig själv. Rakt i munnen. Armarna som hon lutat sig mot likt en kudde föll ner på golvet. Och Julie lika så. Smällen ekade över hela tredje våningen. När polisen entrat ateljén stannar de upp. En av dem, som var en man i medelåldern, tittade med skräckslagen blick och kunde bara säga två ord. Fy fan. En kvinnlig polis gav mig en filt och försökte få mig att prata. Men det gick inte få ett ord ur mig. De tidigare ägarna av Kråkslottet, eller Eksholmen, som det hette på deras tid, hade nu försvunnit. Och trots att vi nu var ute ur herrgården, så vågade jag inte öppna ögonen igen. Med rädsla för att jag skulle se det fruktansvärda så kallade konstverket igen. Om jag öppnade mina ögon. Veckorna därefter så jagades jag av pressen. Allt från skvallerblaskor till större kvällstidningar och morgontidningar. Det blev också en hel del långa intervjuer med flera poliskommissarier och förhörsledare. Oftast så mötte jag även John i korridorerna som kom därifrån med tårar rinnandes ner från sina ögon. Den andra förhörsledaren för veckan, Rickardsson, var den som jag hade lättast att öppna upp mig för. Han var lyhörd och inte lika anklagande som de tidigare. Rickardsson antecknade flitigt och tittade på mig med sina djupa blå ögon. Vi är tacksamma att du berättat var du fann kroppen och dina beskrivningar. Men det kommer att ta tid att få tillstånd att gräva vid trädgården. Så att vi kan identifiera resten av kropparna. Där finns nämligen nattvioler som verkar vara planterade. De är fridlysta och att blocka dem eller att störa deras känsliga flora är straffbart. Med böter eller i värsta fall fängelse. Nu vill jag att du svarar ärligt eftersom det här är väldigt, väldigt viktigt. Planterade du nattviolerna? Jag visste exakt vad han pratade om. Orkidéerna. Johns ord ekade i mitt huvud.
Jag skulle vilja att du planterar den här. Om någon frågar så växte den bland ogräset.
Men jag visste inte vad han hade berättat.
De växte vilt bland ogräset. Jag tog bara hand om dem, sa jag.
Rickardsson tittade tveksamt på mig och antecknade längre än vad han gjort tidigare. Det verkade som John också höll sig till historien. Det blev svårt för polisen att få tillstånd att gräva på platsen på grund av nattviolerna. Och visst kände jag mig skyldig, men jag visste ju bara inte. Det blev för dyrt att bo kvar i min lägenhet i Örebro nu när jag inte längre hade min trädgårdstjänst. Så jag flyttade hem till mina föräldrar. På vägen till affären så passerade jag herrgården en dag för att övervinna den förbannade rädslan. John hade flyttat ut. Kråkslottet var återigen öde. Trädgården hade börjat vissna. Jag tittade bort mot nattviolerna och började genast springa från platsen. Där hade jag sett en gestalt, genomskinlig, i en tajt åtsittandes polkaklänning med mascara och kajal. Perfekt applicerat, som vinkade mot mig. Det var den sista delen av nattviolerna på Kråkslottet. Om du blev nyfiken, är det faktiskt olagligt att plocka nattvioler eftersom de är fridlysta i Sverige? Det kommer att dröja lite till nästa avsnitt som kommer torsdagen den 1 december. Eftersom det tar lite tid att jobba på manuset till julkalendern. Har du själv skrivit en skrämmande historia, då är det bara att mejla in till somlospodden@gmail.com. Sömnlöspodden är skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.